Texten för idag läser vi i Lukas evangeliets andra kapitel med början på vers 41. Lukas andra kapitel med början på vers 41 i Jesu namn. Hans föräldrar, det är alltså Jesu föräldrar det handlar om. Hans föräldrar gick varje år vid påskhögtiden upp till Jerusalem. När Jesus var 12 år gick det som vanligt upp till högtiden. Då festdagarna var över vände de hem. Och de vände hem stannade pojken Jesus kvar i Jerusalem utan att hans föräldrar visste om det. De trodde att han var med i ressällskapet och gick en hel dag innan de började söka efter honom bland släktingar och bekanta. När de inte fann honom vände de tillbaka till Jerusalem och letade efter honom. Efter 3 dagar fann de honom i templet där han satt mitt ibland lärarna och lyssnade på dem och frågade dem. Och alla som hörde honom häpnade över hans förståndiga svar. När föräldrarna fick se honom blev de bestörta och hans mor sade till honom: "Mitt barn, varför har du gjort så här mot oss? Din far och jag har varit oroliga och letat efter dig." Då sade han till dem: "Varför har ni letat efter mig? Visste ni inte att jag måste ägna mig åt det som tillhör min fader?" Men de förstod inte vad han sade till dem. Sedan följde han dem ner till Nasaret och han var alltid lydig mot dem. Hans mor bevarade allt detta i sitt hjärta. Och Jesus växte till i vishet, i ålder och välbehag inför Gud och människor. Amen. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Låt oss nu gemensamt bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till helvetet, på 3:e dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Jag vill knäppa våra händer och bedja. Skriv dig, Jesus, på mitt hjärta, du min konung och min Gud, att ej lust, ej heller smärta detta namn må plåna ut. Denna inskrift på mig sett, Jesus ifrån Nasaret, den korsfäste och hans lära, är min salighet och ära. Amen. Vi har läst om hur Jesus och hans föräldrar vid påskhögtiden reste upp till Jerusalem och till templet. Och det gjorde de därför att så hade Gud bestämt. Varje israelit, alltså som hörde till Israels folk, skulle 3 gånger om året färdas upp till Jerusalem och till templet. I 5:e Mosebok står det så här att en israelit ska träda fram inför Herrens, din Guds ansikte, på den plats som han utväljer. Och så står det när det ska ske: vid det osyrade brödets högtid, vid veckohögtiden och vid lövhyddohögtiden. Och nu så läste vi ju att det var vid påskhögtiden som Jesus och föräldrarna reste till Jerusalem. Och det stod ju inte här, utan det stod osyrade brödets högtid. Men det beror på att man firade först påsk och sen det osyrade brödets högtid liksom som en dubbelfest. Och därför så sa man ibland inte påsken, utan man sa bara det osyrade brödets högtid. Utan påsk och den här andra högtiden hängde ihop. Det var alltså för att Herren så hade bestämt att den som trodde på honom skulle göra så. Det var därför som Josef och Maria och hans föräldrar och Jesus beger sig till Jerusalem för att fira påsken. Jesus fick alltså växa upp i ett hem där man vill göra så som det står i Guds ord. Och vi vet redan om det vi har hört om Josef och Maria när det gäller julens berättelser, att de var sådana som trodde på Gud. Det vet vi redan av vad de sa när de av ängeln fick veta att Maria skulle bli son, bli mor till Jesus, och att hon skulle föda Guds son. Och att Josef och Maria varje år gjorde den ganska besvärliga och långa resan upp till Jerusalem, och att det står att de stannade också hela högtiden, som inte alls var bestämt att man måste göra, det vittnar också om att det var på riktigt som de trodde på Gud. Det var allvar med deras Guds fruktan. Det var många israeliter som inte alls brydde sig om att göra de där årliga resorna till Jerusalem, eller kanske någon gång bara för det var besvärligt, tyckte man. Och än mindre stannade man längre än man var tvungen. När vi har läst om Jesu födelse och händelserna däromkring, så står det att Jesus följde med sina föräldrar när de återvände till Nazaret. Och då står det om Jesus att pojken växte till och fylldes av kraft och vishet, och Guds välbehag vilade över honom. Men från den här allra första tiden när Jesus bara är ett litet barn fram tills han blir 12 år, så vet vi egentligen ingenting om hans liv. Bibeln berättar inte om de där åren från den tidiga barndomen fram till 12 år. Men vi kan veta lite grann ändå, för vi vet hur det var i Israel och hur pojkarna i Israel från det de var små blev undervisade i Guds ord. Redan när en pojke var 5 år gammal så började han gå i skriftskola. Han fick lära sig Guds heliga ord. Och när en pojke var 10 år så skulle han kunna alla 5 Moseböckerna utantill. Och dessutom så skulle han utantill kunna viktiga stycken i profetböckerna, och han skulle kunna flera psalmer i Psaltaren utantill. Så noga var man med att barnen skulle lära sig Guds ord. När en pojke sen blev 12 år så sa man att då var han inte längre barn, utan då hade han blivit ungdom. Och när en pojke blev 13 år kallade han för lagens son, som skyldig att fullgöra vad lagen befallde. Nu läste vi här om att Jesus som 12-åring fick följa med sina föräldrar upp till Jerusalem och templet. Säkert hade han följt med sina föräldrar flera gånger tidigare, och att han var van vid de här årliga resorna till Jerusalem. Och van också att färdas i ett stort resesällskap där folk från samma plats färdades tillsammans. Och det kanske kan förklara för oss också varför Josef och Maria först efter en hel dag började leta efter Jesus. Vi läste så här: de trodde att han var med i resesällskapet och gick en hel dag innan de började söka efter honom bland släktingar och bekanta. Och så var han inte med. Han fanns inte i resesällskapet bland de som var på väg från Jerusalem tillbaka till sina hemorter. Då festdagarna var över och de vände hem stannade pojken Jesus kvar i Jerusalem utan att hans föräldrar visste det. I en sång som vi sjunger ibland så står det så här om Gud: hur underlig är du i allt vad du gör, vem kan dina vägar förstå? Och om ni kommer ihåg från adventstiden så läste vi om Johannes döparen. Ni vet ju att han var sänd i förväg för att bereda väg för Jesus. Han hade fått ett alldeles särskilt uppdrag av Herren Gud att vara Herrens vägröjare. Och Jesus säger att Johannes döparen är den största människa som är född av kvinna. Och så fick han sluta sitt liv i fängelse. Och han blev halshuggen därför att han hade talat allvar med en kvinna och en man som levde i synd. Och då tänker man, hur kan Gud låta sådant ske? Men det är precis som vi sjunger i sången. Hur underlig är du i allt vad du gör? Vem kan dina vägar förstå? Och nu läser vi om en ny sån här sak. Man kan ju fatta lite grann av hur Maria och Josef skulle ha känt sig när deras son, som verkligen inte var någon vanlig pojke, inte fanns med i reselskapet. Om man skulle tappa bort sitt vanliga barn, så vet jag att varje mamma och pappa skulle vara alldeles fylld av ångest. Vilken förtvivlan utan dess like skulle inte plåga en mor och far om deras barn var försvunnet och inte gick att hitta. Men Maria och Josef visste ju att de hade fått ett ansvar som föräldrar som gick långt utanför vanliga föräldrar. De hade fått ansvaret att föda och fostra Guds son, världens frälsare. Visst var det svårt för Josef och Maria att fatta vem Jesus verkligen var, sin sons storhet. Och det framgår också av texten vi läste när Jesus förklarar varför han hade stannat i templet. Då står det, de förstod inte vad han sa det till dem. När Luther i en predikan skriver om den här händelsen, så säger han om Maria: nu har hon, efter vad hon i sitt hjärta förnimmer, lika svårt försyndat sig som vår första moder Eva, som bragte hela människosläktet i fördärv. Ty vad är alla synder mot denna, att hon så illa vanvårdar och förlorar detta barnet som är Guds son och världens frälsare. Och hade han nu blivit förlorad, så skulle hon ha varit orsaken till att världens frälsning hade blivit förhindrad. Tvivelsutan föll henne detta och mycket annat i sinnet och förskräckte hennes hjärta på det högsta. Nu fanns inte Jesus i reselskapet. Och så fick de vända tillbaka till Jerusalem och börja leta. Och på den här tiden så bodde det ungefär 50 000 människor i Jerusalem. Så det var en stor stad. Och eftersom det hade varit påskhögtid, så betydde det att det fanns massvis med människor som också hade rest upp till Jerusalem. Så det var ett vimmel av folk överallt. Överallt trängdes det främlingar. Och ingen brydde sig särskilt om en ensam 12-åring. Hur skulle de hitta gossen Jesus i det här folkvimlet? Det måste ha varit fruktansvärda dagar för två förtvivlade föräldrar där i Jerusalem. De hade förlorat sin son. De hade tappat bort Jesus. Först efter 3 dagar började de leta på tempelplatsen. Och till sin stora förvåning så finner de Jesus i templet, där han sitter mitt ibland Israels främsta lärare, rabbinerna som de hette där i templet. Rabbinerna brukade sitta tillsammans och undervisa och förklara Guds ord. De hjälptes åt med frågor och svar, och åhörarna fick också komma med frågor, och på det viset förklarade man olika ställen i de heliga skrifterna. Och här, mitt ibland Israels lärare, sitter 12-åringen och deltar i deras samtal. Vi läste, pojken växte till och fylldes av kraft och vishet, och Guds välbehag vilade över honom. Och nu förstår vi lite grann av det innebar, när de efter 3 dagar fann honom i templet, där han satt mitt ibland lärarna och lyssnade på dem och frågade. Och så står det, och alla som hörde honom häpnade över hans förståndiga svar. Så möter vi hos Jesus redan som 12-åring det som sen, när Jesus trädde fram i offentligheten, vi fick veta om honom på många olika sätt. Hans gudomliga förstånd och vishet. Vid ett tillfälle när Jesus hade predikat så sa judarna: hur kan han känna skrifterna, han som inte har studerat? Och när Jesus var i Nasarets synagoga och undervisade så står det att åhörarna häpnade över det nådens ord som utgick från hans mun. Han undervisade med makt och myndighet, säger de på ett ställe. Och en gång så hade de ju översteprästerna sänt ut sina tjänare för att de skulle ta fast Jesus. Och tjänarna kom tillbaka, inte hade de Jesus med sig. Och så sa de: aldrig har någon människa talat som han talade. De kunde helt enkelt inte. Vem var Jesus? Det är Gud själv som har blivit människa och stigit ner till jorden. Men vem av oss kan med sitt förstånd fatta detta? Evigheternas konung ligger som ett nyfött barn i en krubba i stallet i Betlehem. Kom och se på detta under. Kom och gå till Betlehem. Se hur den som jorden grundar ligger här med kött och ben. Se hur hela världens tröst vilar vid Marias bröst. Jesus är den allsmäktige. Det betyder alltså att han har all makt. Och när Bibeln beskriver hur stor och mäktig han är, så står det att han med sitt finger styr allt. Han binder ihop sjustjärnornas knippen. Han lossar Orions band, alltså stjärnhimlen, har han makten över. Han bestämmer himlens lagar och ordnas dess välde över jorden. Han befaller över blixtarna. Vem kan göra det? Han lägger vishet i de mörka molnen. Och Job säger till Gud: jag vet att du förmår allt. Inget som du beslutar är omöjligt för dig. Sådan var Jesus, och sån var 12-åringen som satt där i templet. Han följer sina jordiska föräldrar till Nasaret. Han är dem lydig i allt och växer till i ålder, kraft, vishet och välbehag inför Gud och människor. Han som är av evighet, före tiden, som vi läste i Mikas bok. Han växer till i ålder. Han är alltså före tiden, men han växer till i ålder. Han uppehåller allt med sin krafts ord, står det i Hebreerbrevet. Och så läste vi hur han växer till i kraft. I skriften kallas han för visheten. Och vi läste att han växte till i vishet. Och i Hebreerbrevet 5:8 står det att fastän han var son lärde han sig lydnad genom sitt lidande. Och nu sitter han som 12-åring bland lärarna i templet och de häpnar över hans förstånd. När Paulus talar om detta så säger han: erkänt stor är Guds fruktans hemlighet. Han som blev uppenbarad i köttet, bevisad rättfärdig genom anden, sedd av änglarna, predikad bland folken, trodd i världen, upptagen i härligheten. Ingen människa kan till fullo fatta och förstå vad detta betyder, att Gud blev människa. Och ändå är det en salig sanning att Jesus Kristus, sann Gud, för vår salighets skull har blivit människa, sann människa, uppenbarad i köttet, som Paulus uttrycker det. Han har varit en nyfödd bebis. Han har växt till. Han har varit barn, precis som många av er här. Han har varit ungdom och han har blivit vuxen, precis som en vanlig människa. Och alldeles som ni så har han varit föremål för föräldrars fostran och omsorg. Och bekymmer, som vi har läst om i dagens text. Ja, han vållade sina föräldrar svår vånda. Men det berodde inte på att han syndade mot fjärde budet och var olydig. Utan det berodde på att Josef och Maria inte kunde fatta och förstå hela innebörden av vem deras pojke egentligen var. Han var lik oss i precis allt. Han var lik vanliga barn i allt. Men i ett avseende var han till sitt väsen alldeles olika oss. Han var helt utan synd. Och från det han var ett litet barn så var han medveten om varför han hade kommit till jorden. Och det förstår vi också när han svarar sina föräldrar, när Maria säger: mitt barn, varför har du gjort så här mot oss? Din far och jag har varit oroliga och letat efter dig. Och då säger Jesus: varför har ni letat efter mig? Visste ni inte att jag måste ägna mig åt det som tillhör min fader? Men det förstod inte vad han sa det till dem. Josef, han var fosterfar till Jesus. Jesus var ju Guds son. Och för att, som han sa, ägna sig åt det som tillhörde Gud, som var hans fader, hade Jesus låtit sig födas av kvinna, födas under lagen, för att friköpa oss som stod under lagen, för att vi skulle få söners rätt, få rätt att vara Guds barn. Och i psalmernas bok, i den 40:e psalmen, så säger Jesus, med tanke på att han ska komma till jorden, bli människa, och vad han ska göra: se, jag kommer. I bokrullen står det skrivet om mig. Att göra din vilja, min Gud, är min glädje. Din lag är i mitt hjärta. Så var hans liv från första stund ett liv i Guds vilja. Med Guds lag i sitt hjärta. Och med glädje vandrade han den väg som var utstakad redan i evighetens rådslut till människornas frälsning. Här gick han i djup förnedring till Getsemane, till Golgata, till graven. Och så uppstod han och for till himlen när hans verk var fullbordat. Så får vi också i den här berättelsen om Jesus som 12 år i templet exempel på hur han var en sann människa, men också samtidigt får vi veta hans gudomliga härlighet. Men den här texten lär oss också någonting om att man kan förlora Jesus och man kan på nytt finna honom. Det var en god vana Josef och Maria hade då de enligt vad Herren hade bestämt reste upp till templet i Jerusalem på de årliga besöken. Och till en god vana för kristna människor, det är att regelbundet, när det ges tillfälle, besöka Guds hus och ta del i gudstjänsten. Visst kan det bli en vana. Man brukar tala om vanekristen, om att man gör någonting utan att lust tänka efter varför. Men om man har den vanan att gå i gudstjänsten på söndagen utan att kanske särskilt tänka efter så mycket, så är det ändå en god vana på det viset att då kommer man inom hörhåll för Guds ord. Och då kan också det undret ske att man finner den Jesus som man har förlorat. Men det är också viktigt i vilket sällskap man firar gudstjänst och vad det är som predikas. För om det inte predikas Guds ord, så finner man inte heller Jesus, för han är inte i sådana tempel. Och en sak till. Hur är det med ressällskapet? Var hör du hemma andligen? Man kan som Josef och Maria vara övertygad om att Jesus är med i sällskapet, fast han inte är det. Det kan tvärtom vara så att sällskapet leder en längre och längre bort från Jesus. Josef och Maria sökte förgäves en hel dag bland vänner och bekanta som var på väg bort från Jerusalem, men de fann honom inte. Och har du tappat bort frälsaren, så lönar sig inte att leta bland människorna. Man måste söka honom där han finns, och det är i det heliga templet, i Guds ord. Jerusalem är öde, dess tempel fallit ner. Dess präster är döde, dess spira ära i mer, sjunger vi i adventssalmen. Men Kristus har rest ett annat tempel. Det är hans kyrka och församling. Genom honom, läser vi i Efesierbrevet 2, fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Där finns också Herren Jesus i sin kyrka och församling för han är själv hörnstenen i detta tempel. Och där låter han sig också idag finnas av var och en som söker honom. Men ska man börja söka Jesus så måste man först upptäcka att han är borta, att jag inte har honom med mig. Och därför sänder Herren väckelse. Han skickar i sin kärlek sånt som får den sömnaktige och säkre att vakna upp och upptäcka att man har förlorat Jesus. Och är han borta så är det inte hans fel om du har förlorat honom. Det är du som har gått din väg utan att förvissa dig om att han är med. Så hade Josef och Maria gjort. Och när de till sist fann honom så förebrådde de honom för att han vållat en sådan oro och vånda. Men det var ju de som hade gått bort utan honom och sedan länge sökt honom där han inte stod att finna. Varför har ni letat efter mig? Visste ni inte att jag måste ägna mig åt det som tillhör min fader? Har du Jesus med i ditt reselskap? Hur man reagerar när man märker att han är borta, att Jesus inte finns med, det säger mycket om ens förhållande till syndares frälsare. Josef och Maria visste sig ingen levandes ro förrän de hade funnit Jesus. Och om en annan Maria läser vi vid den tomma graven när hon inte finner Jesus och säger: de har tagit bort min Herre och jag vet inte var de har lagt honom. För var och en som verkligen älskar Herren Jesus så blir det aldrig någon levandes ro så länge han är borta. Man måste hitta honom igen. Den som är Jesus har frälsaren. Han sjunger så här: jag kan icke leva förutan min vän. Jag kommer till honom beständigt igen. Hos honom alena min vila jag finner. Hos honom och stundom av glädje jag brinner. Är Herren Jesus din följeslagare genom livet? Skulle han inte vara det, så säger oss Herren idag i sitt ord: sök Herren medan han låter sig finna. Åkalla honom medan han är nära. Den ogudaktige må överge sin väg, den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren, så ska han förbarma sig över honom och till vår Gud, till han ska ge mycken förlåtelse. Nu ska vi sjunga en sång tillsammans. 764, de tre första verserna. Och sen ska jag strax avsluta. Men jag vill att ni ska noga tänka på vad det är vi sjunger om. 7, 6, 4, de tre första verserna.
Thank you.
Men när Jesus har funnit det som var förlorat och borttappat, och man har Jesus med sig, så ska vi säga, en bättre reskamrat kan du aldrig få genom livet än Jesus Kristus, din frälsare. I hans sällskap färdas du tryggt. I hans sällskap går du aldrig vilse. Med honom når vi målet, himlens salighet. Och nu sjunger vi sista versen på den sången. Hur ljuvliga är ej dina boningar, Herre Sebaot. Min själ längtar och trängtar efter Herrens gårdar. Min själ och min kropp jublar mot levande Gud. Ty sparven har funnit ett hus och svalan ett bo åt sig där de kan lägga sina ungar. Dina altaren, Herre Sebaot, min konung och min Gud. Saliga är de som bor i ditt hus. De lovar dig ständigt, Sela. Saliga är de människor som har sin styrka i dig, de som har dina vägar i sitt hjärta. När de vandrar genom Tåredalen gör de den rik på källor, och höstregnet höljer den med välsignelser. De går från kraft till kraft, de träder fram inför Gud på Sion. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi icke må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.